Ringa till oss på 42 42 19 och klockan är just nu 7:19, ursäkta mig, 19:47 och 20.
Ja, Erik Thorsell är som sagt aktuell i dagarna. Erik Thorsell är en medlem av RFSL som dog förra året, 81 år gammal. Och han är aktuell genom en bok som har kommit ut i dagarna, En homosexuell arbetares memoarer, skriven av Fredrik Silverstolpe. Jon träffade Erik Thorsell förra året. När var det?
Det var på kongressen i Skövde som vi hade 1980. Och det var faktiskt en enorm upplevelse för mig att träffa honom. Jag gjorde då en intervju med honom som vi satt med lite kaffe och hade några mackor. Istället för att gå på lunch så satt vi och snackade istället i en timme ungefär. Och det var, som jag känner, en enorm upplevelse att få träffa en person som har varit med så mycket. Och det, jag tycker också att boken täcker väldigt mycket av det här.
Mm. Jag har lyssnat på det här samtalet och han verkar vara en fantastisk man.
Jag var imponerad, helt imponerad. Och jag tycker att jag fick mycket ut av det själv också.
Jag har aldrig haft förmånen att träffa honom. Men vad jag förstår så kan vi vara verkligen lyckliga att ha det här dokumentet över Erik Thorsell.
Innan vi hör den kan vi ju säga att boken kommer att säljas på lördag. Ja, den kommer säljas längre fram också, men nu på lördag när RFSL Stockholms bokhandel Rosa Rummet öppnar, som ligger precis bredvid Timmy. Men vi ska höra mer om det efter den här intervjun eller samtalet med Erik Thorsell.
Ja, jag började ju som jordbruksarbetare, vet du. Och så kom jag in i järnindustrin 1916 som hantlangare i stålgjuteri. Och det var 2 år. Så flyttade jag över till Surahammar. Och där har jag verksam från 1918 till pensionsåldern i 67 år. Alltså närmare 40 år. 48 år arbetade jag där. Och då var jag först på stålverket, så kom jag över på valsverket. Och sen de sista 9 åren, då var jag på socialavdelningen.
Du började tidigt jobba med sexualpolitiska frågor.
Ja, det började jag egentligen med strax efter Brunnsviks tid, alltså 1923. Men sen kom jag ju i kontakt med Ottesen Jensen, vet du. Och det var 1928. Och då fick jag ju en del uppgifter direkt. Hon ville ha mig till mest som hjälp då det gällde O6. Och jag var ute flera gånger och höll föredrag också. Men du förstår, hon ville att jag skulle komma på Klarté en gång och tala om Hirschfeld. Och Hirschfeld, det var ju ett rött skynke för klartisterna på den tiden. Därför att Hirschfeld, han hade ju den åsikten att homosex, det var ett mellantillstånd mellan det ena och det andra. Och de där, de menar ju på att homosex, det berodde på miljöpåverkan. Och det skulle hävas med analys, förstås. De var ju freudianer. Och en av ledare innan, hon var ordförande då, det var Karin Boye, författarinnen. Hon var själv homosex. Men hon gick på en psykoanalyskurs och hon var inte homosexuell just då. Men sen efteråt, när allting blev så tilltrasslat för henne som möjligt, då gick hon och tog livet av sig. Så jag kom aldrig på Klarté. Men däremot så var jag ute på i landsorten på en del ställen. Jag var i Köping och jag var i Eskilstuna. Eskilstuna hade ett väldigt bra möte på teatern. Ja, det var folk som var uppåt. Där som ledde klubben i Eskilstuna. Det var föreningsvant folk och radikala människor. Arbetarrörelsen, den hade haft väldigt stort inflytande i Eskilstuna. Det styrde ju nästan allting där på den tiden. Hur de gör det nu, det vet
jag. Du talade om sexualitet.
Ja, just det. Men det försökte jag att bena upp det där olika åsikterna om sex. Och det vet vi ju inte än idag.
Nej, man får mycket konstiga frågor nu också.
Ja. Och då får jag också 1933, nej 30, hett honom, till Berlin och låg där en vinter vid Institutet för sexualvetenskap. Och det var en mycket intressant tid, men det var ruskigt därför att Hitler stod och knackade på dörrarna, höll på att säga, för att det var mycket demonstrationer i Berlin. Kommer ihåg, ja, det var nästan varje morgon först, men säkert en morgon, jag bodde i arbetarkvarteret i Neukölln. Och då skulle man åka under jordiska järnvägen in till centrum. Och då kom man på en gata som heter Prins Angeristrasse. Det var ett vackert namn, men det var en riktig förfallen gata. Och där höll de på att vräka arbetslösa som inte kunde betala hyran. Och rätt var det var så kom polispiketen. Och då var det bäst att hålla sig undan. De hade samma bärton som brandkåren. Och jag smitt in i en portgång och fick se när de kom. Jag tror det var 12 poliser i de där bilarna. Och de hade en kulspruta och en strålkastare. Och när bilen stannade, det var en tant i andra eller tredje våningen. Hon hade en stor kaktus och slängde ner på polisen. Och då skrek den där polisofficeren att stäng fönstren och så skjuter vi. Men nazisterna hade inte kommit till makten när jag var, men däremot så hörde jag Goebbels tala. Ja. Och det var i Lustgarten. Och då hade de nyss varit så att riksdagen hade öppnats. Och så hade det blivit slagsmål på riksdagen förstås. Men anledningen var den att den äldsta riksdagsledamoten skulle hålla hälsningstalet. Och den äldsta, det var Klara Zetkin. Hon var gammal, hon var kommunistledarinna för kvinnoförbundet. Och hon var sjuk och var i Moskva. Hon kom hem i sjukvagn. Hon bäddades upp på podiet med kuddar omkring sig. Och så satt hon där och pep över en timme. Och så det sista hon sa, så hoppades hon att nästa gång skulle hon hälsa Rådsrepubliken, Tysklands parlament, välkommet. Och det där ironiserade Goebbels och så sa att det är en typisk bild av demokratin. En gammal halvdöd kärring som sitter och gnäller. Men det är sista gången det där ska få förekomma. Det ska vi svara för. Och då skrek de, Sieg Heil, Sieg Heil.
Hur råkade Hirschfeldt-institutet ut för?
Ja, sen 1933, efter det så kallade maktövertagandet. Det var nog inte de första dagarna i maj. Då var det ett gäng av så kallade nazistudenter i uniform som satte igång en autodafé, alltså ett bokbål på Unter den Linden. Och då hade man varit på institutet och rivit ut alla böcker och alla handlingar. Det var 40 000 olika handlingar som fanns där i mappar låg. Och det var processhandlingar och det var biografier och det var allt möjligt. Och så var det ett stort bibliotek med all facklitteratur som fanns i sexualvetenskap. Allt det där kördes ut på Unter den Linden och så brändes det. Och så fanns i hallen på institutet en stor byst av Hirschfeldt. Det var Eisenstein hade gjort den där. Den satte man på ett kvastskaft och så bar man den dit och så kastade man den i eten också. Jag hade fått i uppgift där på institutet att försöka organisera någonting här i Sverige i likhet med den vetenskapligt humanitära kommittén. Det var en organisation som Hirschfeldt hade stiftat redan 1896. Och de sysslade dels med propaganda för lagändring och dels också försökte man intressera vetenskapsmän och prominenta personligheter av olika slag att skriva på en petition då för att ta bort den där paragraf 175 i den tyska strafflagen som motsvarade år 1810. Det var lagen mot den som straffade homosexualitet. Otukt mot naturen.
Oj.
Ja, som det hette. Och den var, och det heter ju också, ja, Wider natürliche Unzucht, de tyska. Men tyskarna var ju grundliga, de hade ju preciserat vad som man inte fick göra. Och ömsesidig onani var inte straffbar enligt tysk rätt, men allt annat. Och det var mycket delikata sådana där processer, vad som hade förekommit mellan olika personer i det fallet. Ifrån Berlin, när jag kom hem här, jag hade en lista på adresser på folk som hade tillhörde den här vetenskapligt humanitära kommittén. Det var ett 20-tal och de skulle jag intressera och försöka. Men det visade sig att det fanns inte en enda av dem som vågade ställa upp. Nej. Den som vi hade hoppats mest på, det var en ung läkare. Han hette Torsten Amundsson. Och jag hade ett personligt brev från, han var god vän med doktor Felix Abraham på institutet. Och jag hade ett personligt brev till den där läkaren. Han bodde på Strandvägen 1, då förstod du vad det var för sorts kvarter. Och jag var uppe i våningen där, men det stod att han var bortrest, så jag stack det där brevet i lådan, i brevinkastet. Men sen efter 14 dagar efteråt, då fick jag ett brev från Bad Nauheim i Tyskland. Då låg han där på behandling, för han hade fått en hjärtattack. Han hade nämligen förlorat allt han hade på kriget. Och det var många som hade gjort det. Det var också av de personerna som jag uppsökte. De sa att vi har inga pengar kvar, vi kan inte göra någonting. Krigsaffären, det har ju tagit allt. Vi tänkte också, ett par tre stycken, att starta en liten tidskrift som vi skulle kalla Lysis. Lysis är ju något av Platons dialoger om vänskapens problem. Men vi hade ju inga pengar och det blev ingenting med det heller. Det gick inte att göra någonting just då.
I denna hårda tid, de allt för hårda brister, de allt för styva mister sin vassa udd där vid, sin vassa udd där vid. Nej, låt dig ej förbittras i denna bittra tid, för grämelsen den bygger ett galler runt omkring dig, och makten klarar sig, och makten klarar sig. Nej, låt dig ej förskräckas i denna skräckens tid, de hoppas ju på detta, att innan kampen börjat vi gett oss utan strid, vi gett oss utan strid. Nej, låt dig ej förbrukas, men bruka väl din tid. Nej, låt dig aldrig kuvas, du stöder oss, vi stöder dig, vi ger varandra liv, vi ger varandra liv. Vi låter oss ej tystas i denna tysta tid, för en dag grönskar marken, då står vi alla starka, då är den här vår tid, då är den här vår tid.
Och nu fortsätter intervjun med Erik Thorsell som vi på Stockholm Gay Radio sänder.
Jag höll ett föredrag på Klara Folkets hus. som titulerades Är de homosexuella rättslösa eller förbrytare? Och det var inte så mycket folk där. Och dessutom så teg tidningarna stilla om det. Men jag smickrar mig själv med att efteråt anledningen till Dagens Nyheters enkät, rundfråga om homosex, troligen berodde på att någon av medarbetarna har varit där och tagit upp det där. Och de hade frågat ut präster och läkare och jurister. Och poliser förstås. Och då fick de då fram att det var mycket stort antal homofiler i Stockholm och att det var mycket vanligt med utpressning. Och att det inte fanns någon lag mot utpressare. De var en nyttig gärning. Ungefär som katterna skulle jaga råttor.
Man fick alltså utpressa homosexuella.
Jajamän, ja det fanns. Men då var det också en professor Wilhelm Lundstedt. Han svarade på det där. Han menade på att det skulle också inte bara vara straff mot utpressning. Utan det skulle också vara en ändring av 18.10, den där homosexparagrafen. Och han skulle motionera om det i riksdagen. Och det gjorde han till 1933 års riksdag. Och den blev ju avslagen förstås, den där motionen. Men så småningom så blev det ju en lagändring. Men det gick om 13 år.
Men vad var det för människor som röstade för den här motionen då?
Ja, hörde, jag tror aldrig det var någon omröstning direkt. Den enda som yttrade sig, det var Zeta Höglund. Och han tackade Lundstedt för utredningen. Men sen blev det en liberal justitieminister. Och han hade varit borgmästare i Västerås. Han heter Torvald Bergqvist. Och han kom ju med förslaget till en lagändring. Och den lagändringen kom 1944. Och den gick ju igenom. Det var rätt stor majoritet. Jag kommer för ögonblicket inte ihåg hur mycket, men jag kommer bara ihåg att en som talade mest emot det, det var enda högerledaren som heter Ivar Andersson. Och han var så rädd om flottisterna att de skulle bli prostituerade. Han tyckte inte att de skulle ha bättre betalt. Inte
nej.
Det var ju den största anledningen till att de gick ute på smö. Sen kom ju det där Keynes-spektaklet så småningom. Och då blev det ju ett förskräckligt väsen. Och det slutade ju med att både kungen och biskopen och polischefen och fanans mormor blev misstänkta för homosex. Och att det var de som var anledning till att det hände.
Ja, det var en stor rättsskandal.
Det var en skandal.
Det var under den tiden som RFSL bildades också.
Ja, det var på 50-talet. Det var i anledning av det där förföljelserna så kom ju den till. Då heter det ju förbundet av 1948 först. För det var det danska förbundet som var så att säga fadder till det här. Och det var Allan Hellman som reste ut i Köpenhamn och där fick uppdraget att försöka att bli deras ombudsman i Sverige. Sen när Keynes började på, då blev det ju... De hetsade ju på polisen. Det var ju rätt roligt. Alltså Keynes-ligan, de hetsade ju polisen på homofilerna. Och så en vacker dag kommer de att haffa Keynes, vet du. Polisen. För att en prostituerad kille som ville göra sig intressant, han har gått och berättat att Keynes har varit med honom. Det stämde ju inte, men,
nej.
Men polisen de tog det där av notan, så de ville göra en undersökning. Och då passade det inte bättre när de kom dit och var en av de skandaljournalisterna där hos Keynes, vet du, och det blev förskräckligt rabatt. Och sen fick ju polisen en reprimand för det där att man fick inte bära sig åt på det sättet. Och det var ju bra för vår del så småningom. Men Keynes han tog väldigt illa vid sig i det där sammanhanget. Jag träffade Keynes på Medborgarhuset. De skulle sätta igång ett korståg i Sverige mot homofilerna för att skydda Sveriges ungdom. Och de hade ordnat en diskussionsmöte på Medborgarhuset. en som heter Askner som var ledare för den ungdomsklubb där. Och så blev det diskussion. Ja, Keine, han var utspökad till militärpastor. Han såg ut som en gammal värphöna när han kom där han bakhänden han hängde på. Och han var ju militärpastor då. Ja. Han var inkallad, satt bakom en skrivbord. Ja, i alla fall, det blev diskussion, förstår du. Och då fanns det någonting som hette, vad hette det för någonting? Ja, det var en kvinnorörelse från Uppsala. En medborgarrörelse. Och de där kärringarna, de skulle organisera möten på det sättet att de gick ihop i syföreningar och satt och skvallrade om karl. Och sen när de fick veta på att det var någon som betydde sig något egendomligt, då skulle de gå till polisen. Och där skulle de sitta till att polisen utredde om det var sant. Och jag fick ju ordet där och jag sa att jag ska be att få varna de här damerna. Så att ni kan få pojkar som är homosexuella som får benen avsparkade av gangster. Och dessutom ska jag tala om en annan sak för att det är fullständigt orimligt den där organisationen ni har. Det är lika dumt som om jag hade en huskatt och dresserade den till spårhund på en revjakt, så jag. Och då hoppade en tant upp och skrek, vet hut! Och då fick hon applåder och jag svarade i ögonblicken att man kastar en käpp ibland en hop hundar och gnäller den som blir träffad. Och då fick jag en applåder. Det var ju jäkla rabalder med mig. Jag ångrar inte ändå.
Men då var det 50-talet, då var det hett. Men sen kom 60-talet.
Ja, det lättar väl en del, förstår du. Men jag vet inte hur de människor, om jag skulle prata om mig själv i det här fallet, jag är en sån där typ, jag är inte så polygam, utan jag har hållit fast vid en typ ganska länge. Och det har jag gjort att man inte kommit i kontakt med de där problemen på annat sätt än rent personligt. Och de som jag har stått i intim förhållande till, de har ju och tyst. Och det var bisexuella människor i regel.
Men det, jag tänkte, man har ju sett att det i alla fall har skett en utveckling, till exempel i USA då.
Ja,
efter
ja.
Upploppet
ja.
69 vid Stonewall. Hur du ser på den utvecklingen liksom, som har...
Jag tycker nog att folk blir mycket mer toleranta. Okej, en sån historia som Kane-affären, den är ju otänkbar i dagens läge. Men så det förutsättningen för det var ju inte bara hetsen mot homosex, utan det var det reaktionära i samhället som ville åt regeringen. Alltså det var en politisk fråga. Och alltid när sånt där skandaler kommer upp och bryts ut och blir en massa snack omkring det, då ska man fråga sig vilka är som har intresse av att det där sprids ut. Och varför gör de det? Då vet man ungefär vad som är på gång.
Du har ju jobbat i arbetarrörelsen. Du har kommit därifrån lite grann. Jag ser på liksom sambandet mellan homosexuella och radikala eller arbetarrörelsen.
Menar du här i Sverige?
Ja, här i Sverige. Och även kanske lite.
Ja, det förstår jag. Jag har ju upplevt en period. Det var omkring 1918-20. Ryska revolutionen. Och de införde en väldigt radikal sexuallagstiftning då, på Lenins tid. Och då trodde vi på att det här är arbetarrörelsens melodi, så att säga. Sen kom ju Stalin, vet, och såg om fullständigt. Och det var en väldig förföljelse mot homosexuella i Ryssland. Du vet, i Tyskland kallar man de homosexuella för varma bröderna. Och Karl Radek, som hade varit en av ledarna för i revolutionen, han skämtade om Stalin. Att nu tänker nog Stalin att ändra klimatet i Sibirien när han ska skicka dit så mycket varma bröder. Men när jag var i Berlin, då var de som höll mest på det homosexuella och för en lagändring, det var kommunisterna i Berlin. Men sen slog de också om, vet du, när Stalin började på. Och i staterna nu, vet du, det är ju rena natten, vill jag få säga.
Some are white, some you see, and some are hidden in the shadows of the night. To be gay is to be fighting all the prejudice and lies that condemn us to be running scared and lonely all our lives. Hey! All you gay women, all you gay men, come together, stand together, and each other's rights defend. All you gay women, all you gay men, come together, stand together, and each other's rights defend. There are people in the cities and the towns throughout the land who are saying to themselves, this is the time to take a stand. Workers, women, gays and black and white, now opening our eyes to the need to take control of both our bodies and our lives. All you gay women, all you gay men, come together, stand together, and each other's rights defend. All you gay women, all you gay men, come together, stand together, and each other's rights defend. Up to you! All you gay women, all you gay men, come together, stand together, and each other's rights defend. All you gay women, all you gay men, come together, stand together, and each other's rights defend. All you gay women, all you gay men, come together, stand together, and each other's rights defend. All you gay women, all you gay men, come together, stand together, and each other's rights defend.
Det finns folk runt om på landet och i städerna just nu som säger till sig själva, det är dags att komma ut. Kvinnor, arbetare, bögar, lesbianer, det är tid att förenas för att skydda våra kroppar, våra liv.
All you gay women, all you gay men, come together, stand together, and each other's rights defend. Together, stand together, and each other's rights defend. One more time. All you gay women, all you gay men, come together,